Hej Mario, hur mår vi idag?
Vi är lite förbannade idag.
Please tell.
Well, vi har karantän nu om helgerna. Även om det är soligt ute och många av världens länder har väldigt klart för sig att det är bra för, om det nu är pandemin vi pratar om, så är det bra med solsken, bra att gå ut, få frisk luft,
Röra på sig.
röra på sig. Och de har oss instängda här och det är bara en ursäkt. Det här är utegångsförbud på hög nivå som på diktaturtiden. Så då folk börjar inse det. Börjar inse att de bara håller tysta. Försöka undvika allt som har att göra med att rebellera sig och bara sitta där hemma, kolla på Netflix, vara deppiga, vara sjuka, vara rädda, osäkra. Och så kan vi bara rusta upp oss med bättre och bättre vapen så att nästa gång ni kommer ut på gatan kommer ni inte ens våga göra någonting. För nu har vi stora kanoner som bara kommer att skjuta er. Kvittar om ni improviserar sköldar med satellit, paraboler. Det kvittar för vi kommer bara skjuta iväg er och massa sån här skit som bara gör mig jävligt förbannad.
Alltså grejen är så här att vi pratade om det här i morse. Jag kan förstå varför man har karantän på helgerna. Det pratar om alla människor är lediga. Det finns ett syfte med det om man nu liksom, ja, ska vara helt ärlig, om man nu tror att coronan är så horribel som den är, så kan det finnas ett syfte att ha de här karantänerna på helgerna. Men resultatet av det har ju blivit att människor jobbar hela dagarna för att få ihop en liten slant till att kunna leva sitt vanliga liv. Och så fort de har en tid där eventuellt skulle man kunna vara ledigt att träffa sina vänner, sin familj, alla de här sakerna, nej, då stänger man in de här människorna. Det här har resulterat i att människor har börjat bli förbannade. Det börjar närma sig valet för den nya konstitutionen som är den 26 oktober. Det valet har man har börjat prata om det här och allt fler och fler videos kommer upp, allt fler och fler bilder där det står approvo som betyder, vad ska man översätta det till?
Man godkänner, man säger ja till den
Ja.
nya konstitutionen.
Så man röstar ja till den nya konstitutionen. Och jag håller på att bli fullständigt, jag sitter här och skakar för jag är så jävla arg. För igår satte jag mig och gjorde en ny Instagram-konto som heter Chiles sak är vår, alltihopa tillsammans, där vi har lagt ut bilder och videos på det som faktiskt händer här på gatorna. Egentligen som ett komplement till det vi gör med den här podcasten. Och när jag satt och skrev där igår så började jag märka, shit, det har börjat komma igång med manifestationerna igen. När vi tittar på videon igår kväll så står den fredligt, håller 1 meter distans, de flesta människorna, utanför Plaza Dignidad, det vill säga några meter utanför, precis som vi pratade om, vi kanske har gjort det i podcasten också, precis som vi har pratat om. Att sätta er utanför Plaza Dignidad, 1 meter utanför, och manifestera fredligt. Det gjorde de. Vad fan gjorde polisen? Jo, de tog in sina nya Wanacos som de har köpt in nu under tiden när det har varit corona. Och som presidenten så fint sa, vi har haft tid nu under coronan att förbereda oss för Sociedad punkt 2.0.
Estallido social.
Ja, Estallido Social 2.0 har ju de hållit på och förbereda sig på nu. Vilket har resulterat i att de har köpt in nya vattenkanoner. De har garanterat köpt in en jäkla massa tårgas. De här vattenkanonerna, till skillnad från de andra som sköt typ 10 meter, skjuter de här 40 meter. Det är helt hysteriskt hur stark kraft det är i det här. Och att presidenten har mage att gå ut och säga ja, mer eller mindre, den här coronan kom ju lägligt så att vi kunde rusta upp oss nu för när allting börjar brista lös igen. För han var fullt medveten om att det är det som kommer hända. Så nu jäklar har polisen både energi och kraft och pengar. Den enda lilla skatten som man betalar i det här jävla landet går till polis och militär. Det är 10% i skatt för majoriteten av de personer som betalar någon form av skatt och det är finansierat av skattebetalares medel. Och det är de människorna ja faktiskt ni, jag börjar känna mig som en del av det här nu.
Du är
Det
chilenare.
är det som alla kineser, inklusive jag, kämpar emot. Det de betalar skatten till, det enda lilla, det är det som alla protesterar emot. Polis, militär och deras behandling av människorna, hur de går tillväga, vad de gör. Det är så jävla sjukt det här. Förlåt att jag svär som en borstbindare, men det är så befängt. Jag satt med det här Instagram-kontot igår. Jag har följt varenda politiker jag kan komma på. Jag följer varenda politiskt parti i Sverige som jag har kunnat komma på. Jag följer Svensk Radios alla kanaler. Jag tror att jag har 250 följare varav alla är kända människor. Och jag bara sitter och trycker följ, 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 följ. För jag hoppas att någon förr eller senare ska hitta det här och inse vad sjutton händer i Chile? Ska vi kanske lyfta blicken istället för att bara titta mot USA vad som händer där? Det finns andra problem i världen och det här folket lider. Det var min rant.
Well, jag har precis delat något på en story som kanske inte är särskilt rekommenderat, men jag sa, kan vi inte bara skita i karantänen och dra till plassan och manifestera fredligt? Det här var ju för 30 år sedan. Hade jag postat något sånt här eller sagt något sånt här på radio under diktaturtiden, men det jag gjorde precis så antagligen några specialagenter kommit och tagit mig och de har aldrig mer sett mig. Men vi är inte i de tiderna längre. Vi är inte i de tiderna längre. Vi får inte frukta det här. Vi måste verkligen gå tillsammans. Vi har internet. Vi alla är vår egen reporter. Vi går dit. Vi sätter oss ner. Vi försöker hålla det fredligt om det går. Men alla med kamera i hand. Vi alla kan filma. Vi alla kan spela in. Alla är vittnen och vi alla kan dela det. Så vi har makten i våra händer. Tack vare teknologin. Vi ska inte frukta några jävla bullies. Men jävla vattenkanon och fucking gevär och skit som de inte får använda. Liksom det här. It's enough. Enough is enough. Jag blir så jävla förbannad. För jag menar, över 90% av befolkningen stod tillsammans. Alltså det är ett stort land. Vi var typ 17 miljoner. Alla stod upp tillsammans och begärde samma saker. De bara, man måste kämpa med tänder och klor för att de ska ge 1% av vad de har. Man får 1% och sen bara, de är villiga att kompromissa. Vi kommer gå framåt. Nej. De ger det där lilla och sen backar de upp 10 steg och köper nya vattenkanoner, rustar upp militären, polisen, alltså, oh man, och det här är fattiga människor, you know?
Och det var ju som Ingen berättade i morse, han hade gått förbi Plaza Dignidad igår, och tydligen hade det börjat vissa manifestationer där. Kvinnor i, svartklädda kvinnor som protesterade mot att det fortfarande är väldigt vanligt i Chile att folk försvinner spårlöst. Man vet inte hur, man vet inte var. Man kan ha väldigt rimliga gissningar när det kommer till det här. För många av de som försvinner tenderar att vara, när allting satt igång, då var det journalister. Mm. Det var Amnesty, tog de några personer ifrån. De har klippt in en jäkla massa personer in i häkte. Utan rättegång så sitter de här fortfarande häktade. Över 2000 personer sitter häktade idag utan rättegång. Estallido Social bröt ut den 18 oktober 2019. Det är typ 10 månader sedan. De sitter fortfarande kvar där i rum som är 10 kvadratmeter stora. Jag jobbar, eller vi bor tillsammans med två personer som jobbar på PDI. Det vill säga polismyndigheten. De pratar med poliser, de jobbar gentemot poliser. Gavi berättar att rummen, de cellerna är typ 10-20 kvadratmeter stora. Och man har mer eller mindre en kvadratmeter per skalle. Det är helt fulltryckt. Och vad gjorde poliserna? Istället för att då fundera, okej, vilka har begått de främsta brotten? Vilka bör sitta här? Vilka bör man kanske se lite mellan fingrarna med? Nej, polisen släpar in hemlösa, fattiga personer som står på gatorna och säljer sina grejer för att de ska kunna ge mat till sina barn om dagarna. De syr in dem i fängelset och släpper ut våldtäktsmän, som hände för typ en månad sedan. En man var dömd för mord på två personer. Mm. Han blev utsläppt efter 11 år när han hade livstid för att det blev ont om plats i fängelserna. Man släpper ut honom. Det första han går och gör är att han våldtar och mördar sin frus dotter. Mm. Det är det första som händer. Mm. Hur kan man ge plats åt, hur kan man släppa ut sådana här människor för att ge plats åt fattiga, hungriga människor? Och Inga berättade det som hade hänt på Plaza Dignidad igår när de här kvinnorna hade gått och manifesterat. De hade gått svartklädda på grund av att många människor försvinner. Lugnt, sansat, fredligt. Gamla kvinnor. Polisen ställer sig som en mur. Bara män, unga män i 20-årsåldern är majoriteten av militärerna. De har sina sköldar, de har sina vapen. De ställer sig i vägen och börjar mota de här kvinnorna. Som vänligt och vänligt ber om att få gå förbi och gå runt. Nej. Vad gör poliserna? De tar sin Wanako och sprutar på den här gamla gumman som flyger. Och det här har våran roomie sett. Det här är inte någon video, det här är ingenting. Vi pratade med honom för 3 minuter sedan. Han bara, ja, det här är helt galet. Det är första gången jag ser det här hända. Mm. Att det måste börja hända grejer. Folk måste börja vakna.
Det är svårt, you know, för vi är tränare i det här civiliserade samhället. Du vet. Är att man ska alltid försöka göra det vettiga, right? Men för att det ska ske en förändring så krävs det en grad, liten skala av, ja, kallar det galenskap, men det som har, det är det som behövs i varenda konflikt, i varenda krig. Jag menar, under andra världskriget, fråga soldaterna där om de sköt allting med vett. om du behöver ta fram en bajonett och hugga din opponent i halsen, så behövde man göra det. Och sen kom du tillbaka som en hjälte. You know what I'm saying? Så här behövs det, jag säger inte du ska göra det, men jag säger man måste kunna bryta the status quo av vad som är civiliserat och vad som är väntat. Liksom att till exempel nu gå till La Plaza Ignida och bara sätta oss där som en gäng hippies på 60-talet. Det hade varit så klockrent. Vi hade bara tagit vår dag. För det som det du sa var ju, de har ju på att öppna upp här och folk försöker få igång sitt liv, försöker jobba under väldigt tuffa omständigheter. Allting är jäkla hårt, men de gör det de kan. Och sen under helgen har man karantän. Så det blir bara dubbelt. Så det blir till och med tuffare än vad det var innan. Innan fick du bara vara hemma och sitta hemma. Nu måste du typ jobba. Ändå tar det igen hela världen med en pandemi och allting. Politik, militärer, social revolt. Och på helgerna så måste du sitta instängd när det är solt och solväder. Och det bara blir, nu är du trött. Plus det finns en pandemi och en fruktan. Och nyheterna bara skrämmer folket ännu mer. Alltså en sak som Pato sa som var väldigt coolt var att han snackade med sin farsa. Han är över 60. Han är från gamla Chile, som min farsa. Och på den tiden, det var väldigt romantiskt. Man var allting höger eller vänster. Och nu för tiden, alla har ju gått över på någon sorts höger. Man lever i det här systemet. You know? Du har egendomar, du har en karriär. Deras attityd skulle aldrig vara att ta till våld eller protest eller du vet, anarki. Det där är bara galenskap för dem. Även om, you know, det är lite det som behövs. Och sen har Pato, jag håller på att gå lite vis här. Men det jag menar är att Pato snackade med sin far. De hade ett väldigt långt samtal. Och han visar honom podcast som finns. Det finns ett par podcasts här i Chile som är väldigt bra. Där de snackar alltihop i detalj. Och så visar han på svart på vitt att få nyheterna via tidningen eller tv blir bara för limiterat.
Vad heter podcasten?
Cosa Nostra. La Cosa Nostra. Vad är en av dem? Ni kan kolla, det finns ett gäng ganska kända opinologer som bara liksom, vi gör vår egen grej. Och de har bara förklarat allting med detaljer om hela den här situationen. Det är väldigt bra. Jag har bara hört ett avsnitt. Men Pat informerar mig. Men vad jag minns, hans far som du vet, en väldigt stadig medborgare i Chile. He's doing the thing. Han kunde erkänna att oj, okej. Så er generation håller på att lära oss ett och annat just nu. Och vi får helt enkelt bara, okej, vi inser att det finns kanske saker vi inte riktigt förstår. Så ja, du vet, de lite större disposition att höra oss nu. Vi har fått kämpa om det här. För när den sociala revolten bröt ut så var ju allting galenskap. Och allting var crazy. Och allting var bara en skymf. Och de var helt rädda också. För de trodde att en ny militärdiktatur skulle starta ut. Så jag kommer ihåg när det bröt ut. Och farsan bara, ni måste vara försiktiga. Jag måste vara försiktig. Du vet, så här, typ 20 gånger liksom. Riktigt orolig för oss.
Vilket ändå är begripligt. Alltså man måste ju förstå att de här människorna levde ju igenom hela diktaturen. De levde igenom när de bodde i landet när regeringshuset brann. Jag har upprepat det tidigare, men för er som lyssnar på det här avsnittet för första gången. Enda gången Chile har använt sitt flygvapen genom historien är mot sitt eget regeringshus. Hur jävla ironiskt är inte det?
Man talar väldigt mycket.
Ja, de sprängde regeringshuset 1973. De var på väg att mörda Allende. Det sista han gjorde var att han greppade tag i radion, pratade ut till folket och höll det mest fantastiska talet som finns i några avsnitt tillbaka. Rekommenderar varmt att gå in och lyssna på det där talet. Det var det sista han gjorde innan han tog sitt liv, för att han ville inte bli torterad. För det visste alla, det är det som kommer. Och de människorna som inte tog sitt liv i den här situationen, de blev torterade till döds. De här människorna som torterade de här människorna till döds, de finns kvar. Det här är inte länge sedan, det här är 50 år sedan. Det Pinochet gjorde, han dog lugn, lycklig och glad i sin säng i England. God vän till Margaret Thatcher. Yes. Han behövde aldrig ställa sin förrätta. Och jag måste också berätta det här.
Jag tror han dog här. Men han hade varit för husarrest i England ett bra tag. Eller husarresten bara tog te med Margaret Thatcher och hängde varje dag. Liksom så här. Men jag minns inte riktigt om han dog i London eller om han dog här. Vi kan kolla upp det sen. Jag minns inte exakt. Jag minns när han dog dock. Vi skålade stort.
Är det sant? Kommer du ihåg det?
Ja, vi var på en restaurang och så var jag på nyheterna. Ställde mig upp från bordet, gick till tvn, kollade upp. Och sen gick jag tillbaks. Och jag bara, cagó el viejo! Gamlingen dog! Men han hade ett ganska alltså han hade ett ganska bekvämt liv, alltså hans hustru fortsätter leva loppan liksom. Och många säger att det var hon som styrde honom under hela den tiden. Så, you know, the bad guys are still around på sätt och vis.
Jo, men också så måste jag ju berätta det här när vi satt och tittade på han ex-militären. Eller han är militär och han är fighter. Vad heter han?
Tim Kennedy.
Vi satt och lyssnade på Joe Rogan och honom. Och när han började berätta om Chile, när han hade varit i södra Chile och rest, så hade han träffat ett gammalt par.
Mm.
Varpå hon var tyska och han var chilenare, va?
Mm.
Mm. Och det här visste inte jag innan jag kom hit. Jag har hört det vid något tillfälle. Men tydligen så var det väldigt många av de tyska naziofficerarna, alltså nazisterna, som efter andra världskriget flydde till Sydamerika.
Mm.
Vilket gjorde det omöjligt att tracka dem, sannolikt inte. Men de blev inte trackade. Så vad gjorde de här människorna utan straff som har levt sitt liv i judehat och i ras... rastänket,
ja,
genom hela sitt liv. De kommer hit, fortsätter med sitt jäkla skit. Det var läkare som kom hit. Och den här militären, när han berättade så att du pratat med den gamla mannen,
mm,
han hade blivit kär i den här tyska dottern till en militär, va?
Ja, något sånt, yes.
Mm. Och de hade utsatt den här pojken för så sinnessjuka grejer.
Mm.
Samma sak som de utsatte människor för i koncentrationslägren. De fortsatte med sina experiment, fast här i Chile. På exakt samma sätt. I södra Chile är det extremt många tyskar och tyskättlingar.
Mm.
Och det där är ju också så här. Det är ju en helt annan historia. Men det är också så himla, himla galet. Att man tänkte ju, jag har ju inte ens tänkt tanken av att det är klart att det finns människor som fortfarande lever. Jag vet att man ställer människor inför rätta som är 90 år gamla idag. Men de här människorna blev inte ställda inför rätta. De här människorna fortsatte leva sitt liksom rasistiska ut i fingerspetsarna liv. Här, fast här i Chile. Och de har aldrig fått någon upprättelse. De människorna som blev utsatta för det här har aldrig fått någon upprättelse.
I en viss kultur. Alltså jag skulle påstå en militärkultur. Militärhistoria, krigshistoria. Det finns en fetisch i det där. Jag menar, det måste ha influerat Pinochet på något sätt. Jag menar... Man ser det igen idag, man bara kisar med ögonen och så ser man här de här poliserna klädda i grönt, de har massa vapen och militärerna på gatan. Alltså det känns som ett eko av diktaturtiden där, och det gör mig så jävla förbannad, för vi ska egentligen ha kommit så långt ifrån det här och istället ta ett steg tillbaka och folk blir rädda. Och jag blir bara så jävla, det får inte ske. För alla som har lidit och alla som dog och som blev torterade och alla... Livets orättvisor i hela världen och historiskt. Man bara tänker så här, sånt här skit får inte ske längre. Varken här eller någon annanstans. Världen är för liten för sånt här ska ske. Vi alla vet för mycket nu. Vi kan inte stänga ögonen till. Vi måste snarare tvärtom prata om det här hela tiden. Så att vi ser till att det förändras en gång för alla. Liksom.
Ja, och grejen är att jag har berättat den här historien så många gånger, så jag vet inte om jag har sagt den i podcasten eller om det är bara du och jag som har pratat om den. Men jag vill ändå få ut det här, för det här är viktigt. Det finns en sån otrolig fara i systemet som det ser ut idag. Här i Chile, och det här har jag insåg det här efter att ha suttit och lyssnat på en bekant som känner en polisofficer. Och hon berättade att den här polisofficeren, när han kom till henne och behövde hjälp, så berättar han att nej, men polis, här i Chile är det olagligt för polisen att ha fackförbund.
Mm.
Det är olagligt att starta fackförbund. Det strider mot lagen,
mm,
för polismyndigheterna. Så vad händer i ett system när du har presidenten och the government som äger polis och militär? Polis och militär får inte säga nej till någon order. Mm. Grejen är att de här poliserna och militären, det är precis helt vanliga människor som bor i det här länet, likväl som alla andra chilenare. Grejen är att om man jobbar som polis här i Chile, du har fantastiska privilegier, du har en bra lön, du har en bra framtid, du har alltid ett jobb. Det är en extremt attraktiv arbetsgivare att bli polis, i alla fall innan Estallido Social.
Mm.
Då var det väldigt attraktivt att bli polis eller militär.
Mm.
Men det som händer nu är att the government, vad heter det?
Regeringen.
Tack. Regeringen. De ser till att hålla folket outbildat. Det är skyhöga summor för att gå på universitet här. Det finns en del billigare som är statligt ägda.
Mm.
Men de kostar fortfarande väldigt mycket pengar.
Mm.
Så det kostar jättemycket pengar med utbildning. Och man har ju bestämt i det här landet att nej, men samhällskunskap, det ämnet, det skiter vi, för det behöver inte det här folket. Mm. Så att man har liksom röstat ner till att införa ett ämne som heter samhällskunskap, så att ingen av personer, alltså ingen av befolkningen här som inte har utbildat sig på egen hand kan någon grundläggande kunskap om demokrati, om sociologi, om ekonomiska system, om hur världen ser ut, om hur världen fungerar. Man har vinklippt människor på det sättet och hoppas, nej men vi håller tummarna för att de inte tar reda på den här informationen själv. De har förvisso historia där de går igenom vissa av de här sakerna, men när jag pratade med Jenny häromdagen, jag pratade bara, men pratar om någonting om Mapuche, om historien, liksom om Chile. Hon bara, det är väldigt sparsamt. Jag tror att hon nämnde det någon gång när jag var 10-11 år gammal. Man pratar ingenting om det här, och det är ett extremt förtryckt folk. Som, och det är liksom majoriteten av det chilenska folket är ju dessutom ättlingar till på ett eller annat sätt med Mapuche. Det är en stor andel av chilenska folket som är Mapuche. Det är inte som i Sverige
eller
där exantal
tusen.
Mestizos, ja, en
sån blandning då.
Ja, en blandning. Mm. Och det är inte som till exempel i Sverige där vi har samerna som är liksom några tusen.
Nej.
Utan det är en stor andel människor som är Mapuche och har Mapuche släkt.
Mm.
De är jätteförtryckta i det här landet. Mm. Och vad händer i ett system där du har regeringen äger polis, militär, regeringen har sett till att folket är outbildat, vilket gör det lätt för polis och militär att förtrycka hela folket, och när folket sen ställer sig upp så har de ingen kunskap om hur ett samhälle ska styras, de vet inte hur demokrati fungerar, de vet inte hur ett ekonomiskt system fungerar, så de vet inte om de gapar efter för mycket, för de har ingen kunskap om hur fort eller långsamt det tar för ett land att bli demokratiserat eller ekonomiskt, alltså ett annat ekonomiskt system. Vilket också gör det farligt, för människor här står och skriker på gatorna helt orimliga saker. Människor har sådana förutfattade idéer. Mm. Ja, men vi ska ta alla de rikas pengar. Men vad tror du händer då? Då kommer alla rika försvinna, och då försvinner den här andelen skatt som betalas in till landet. Mm. Och det är så jäkla galet. Fast nu berättar du dessutom Jenny, att de som sitter allra högst upp, de betalar ju inte skatt.
Nej.
Utan det är alla andra. Och det var som jag såg i en serie som heter Sense8, det var ett citat där. En kille som lever i Afrika, där han säger det är dyrast, det är aldrig så dyrt för någon som att vara fattig. Eller något åt det där. Han säger det liksom, det dyraste sättet att leva är att vara fattig.
Mm.
För att det är de som behöver betala skatt. Det är de som får det dåliga vattnet. Mm. Det är de som behöver betala för sitt vatten.
Ja.
För alla som bor i högre ställda samhällen, de har rinnande vatten och de har duschar, de har toaletter. Men alla fattiga människor, de måste betala för den här tjänsten. För att det finns människor som bygger om sjöar, som drar ledningar under jorden för att dra vatten till sina avokadoplantage. Så att alla småbönders marker torkar ut. Så de behöver betala regeringen för att få sitt dricksvatten. Dricksvatten, inte för att vattna plantor, dricksvatten behöver de betala för. Och det här är ett så bakbundet system, för det är farligt. Det är så jäkla farligt att ha det här systemet. För folket, det är liksom 90% av Chiles befolkning. Det är 17 miljoner människor i det här landet. Så jag är för dålig på matte. Men 90% av 70 miljoner personer ställer sig upp och säger, vi vill inte ha dig.
17 miljoner. 90%.
90% av 70 miljoner. 17. 17 miljoner. De ställde sig upp och sa, vi vill inte ha dig. Mm. Vi vill inte ha den här regeringen. Mm. Vi vill att ni avgår. Mm. Vi vill få göra någonting nytt. Det här är inte rimligt. Vi vill inte vara förtryckta längre. Vad gjorde de? Jo, de stängde in alla personer i en karantän i 3 månader för att de själva skulle kunna bygga upp hela sin verksamhet igen och utbilda folk. Utbilda inom situationstecken. Det vill säga, hur ska vi göra? Hur ska vi misshandla människor för att det inte ska synas? Det är vad min teori är.
Mm.
Och det här är så... Det måste finnas ett stopp någonstans. Det är sån fullständig galenskap. Och jag känner att jag sitter bara och skriker och gapar nu här. Men jag behöver typ få ut det här. Det här är galet. Det måste bli en förändring. Det måste hjälpas. Snälla människor i Sverige som sitter och lyssnar på det här. Börja läsa på. Och jag borde väl läsa på om andra länder runt om i världen. Det här är inte enda landet där det finns en enormt oppression. Och jag förstår också att man blir lätt berörd av platsen man kommer till, och det är helt plötsligt det är den enda platsen som blir stor och stark nog för en själv att prata om. Men jag tror att jag bara vädjar om att lyft blicken, om det så är till Chile eller om det är till andra ställen, men åtminstone det minsta ni kan göra är att känna, oh, vad skönt att vi slipper det där. Jag såg massa manifestationer från Malmö. Jag såg en video från Malmö i morse där i princip scenerna ser likadana ut som här, där ungdomar kastar sten och grejer mot polisen. Jag tycker det här är jättesvårt att reda i. För jag som svensk känner ju direkt att nej, jag tror inte att poliserna förtjänar det i Sverige. Men jag kanske har fel.
Jag tror det är dags för lite anarki. Jag tror det är dags för ett paradigmskifte. Jag tror det behövs break the mold, slänga en tegelsten. Då och då så måste det ske. Annars är vi alla får.
Hur skulle du definiera anarki nu? För de som inte är helt... Hur är din definition av anarki?
Well, när du säger nej, det gör man ju inte. Jo, kanske man gör det. Bara. Bara så. Bara så, för din första reaktion kommer alltid vara nej, men nej. För det mesta är det för det är convenient, det är bekvämt. Du är van att leva ditt liv på ett visst sätt. Din psykologiska disposition är för att leva ditt liv på ett visst sätt. Du har en massa försvarsmekanismer för att rättfärdiga din existens på ett visst sätt. Och allt vad jag föreslår sätter spel på allting. Helt plötsligt har ditt liv ett syfte. Helt plötsligt måste du kämpa för någonting. Helt plötsligt är du, kämpar du för någonting som är större än dig själv. Och alla de här koncepten är väldigt djupa. Och väldigt svåra att ta in när man lever väldigt bekvämt och kollar på Netflix och äter väldigt god mat och dricker gott vatten och har frisk luft varje dag. Men här i Chile, som är ett bra land, har byggt upp sig, rustat upp sig. Fan, att bo här, vi sitter här och vi vet att vi håller på att ta koll på oss. Bara att bo här. Vi bor jättebekvämt, men luften är giftig, vattnet smakar skit, folket är rädda, maten är skit, folket är ignoranta. Deras skelett av ett annat slag. Jag känner om jag bara sparkar en chilenare kommer jag bryta dem i två. Bara för att jag har druckit mjölk hela mitt liv. Bra mjölk från Sverige. Och jag menar det går hand i hand. Och nu folket stod upp 90%. De fattigaste med de rikaste. Det är så jävla dignified. Och skrev historia tillsammans. 2 miljoner kvinnor tillsammans. Gör en koreografisk dans tillsammans. Och sjunger om våldtäkten mot kvinnan. Och hur orättvist det är. Och machismen här i Chile. Som är en seriös sak i hela Latinamerika. Och i många andra länder. Vi skriver historia. 90%. Och vad får vi? Vi får en pandemi som vi alla vet verkar jävla konstig. Och här var det lockdown. För chilenarna är trötta som fan. Så om de ger dem en sån här chockvåg. Chilenarna kommer att lida ordentligt. Så. Alla chilenarna stängde in sig och var rädda. De blev sjuka. Så länge Piñera har mage och dra dit vi har varit. Vårt place. Vi tog över ett torg som heter Plaza Dignidad. Det heter något annat innan. Nu är det Plaza Dignidad. Alltså värdighetens torg. Och han kommer dit när vi alla är instängda. Går ut i sin jävla limousin. Sätter sig och tar en jävla selfie. Där enda som står är fuck you Piñera. Byt regering. Han sitter där bara yeah. Och jag kan göra det här för jag är så jävla grym. Alltså Trump-fasoner, right? Alltså det är samma stuk. De här jävla businessmen skulle inte ens röra, de ska inte röra politik med en pinne, fan. De har ingenting att göra i regering. Ingenting. Och sen rustar de upp, målar bort allting, bara massa propaganda om rädsla. Och hela den där kampandan, vi har skrivit historia, vi har gjort det otroliga. Barnen har väckt oss, de har gjort, alltså det är så, jag kan prata om det hela dagen. Det är så himla djupt och fantastiskt och coolt och allt det här. Och sen helt plötsligt bara klipper de av vingarna på dem. Och deras fantasi också. Folk vet, jag måste tjata om. Jag sa nu precis till Gabi. Alltså vi behöver en grad av galenskap. Annars kommer vi alltid rättfärdiga att inte gå till gatorna. För det är det vi är tränade till. Men revolutionen händer när folk minst anar det. Men det bara händer, right? Men nu måste det hända av sig själv. Alltså nu måste vi skapa det liksom. Vi kan inte vänta på att ett gäng ungdomar ska ta initiativet igen. Nu tar vi initiativet. Vi är fan vuxna. Nu har de visat oss vägen. Nu måste vi följa dem. De fattar det. The kids fattar det. Barnen i hela världen förstår det bättre än oss. De är woke. De vill inte ha det här systemet. Vi måste också börja prata. Vi alla, varenda en svenskar också. Svenskar, please prata med varandra. Prata med en muslim. Och muslimer, prata med en svensk. Och ge er inte för oss. Men ni har en bro. Hur fan ni kan leva tillsammans med den religiösa bilden, invandrarbilden, svenska bilden, den nationalistiska bilden om Sverige. Hur fan kan man bilda den där? Det måste finnas en bro här. Vi kan inte längre, vi måste titta folk i ögonen och erkänna deras mänsklighet. Först och främst. Och sen Kanske lite anarki. Yeah, sure.
Och det där är faktiskt en grej som jag tänkte på också. När det kommer till ungdomarna. Som sagt, nu har vi gjort ett nytt Instagram-konto. Kila saker vår. Kommer säkert upprepa det flera gånger under den här. För jag vill att ni går in, delar, gillar. Och ser till att den här informationen sprids så gott det går. Men det som jag insåg igår när jag satt på videon och tittade när jag satt och letade rätt på videos. Det var att scenerna ser ju väldigt våldsamma ut. Jag hamnade för en liten stund in i mitt svenska jag igen. Där jag tänkte, men gud, ja, det ser ju verkligen våldsamt ut. Men fram till att jag insåg än en gång att det är ju inte, det är nödvändigt våld. Och det är det här jag satt och skrev lite grann om det här igår. För det kommer till en viss punkt att om man ser en konflikt som en trappa. Det alternativet du har, du är i en konflikt, du och jag har ett bråk med varandra. Du tar ett trappsteg upp. Antingen, jag har två val, antingen står jag kvar på det nedre trappsteget och då slutar konflikten. Det vill säga du har inom situationstecken vunnit, jag har förlorat. Eller så går jag upp till samma trappsteg igen, där kan man komma till en balans. Där kan du och jag bli överens, okej, jag gjorde fel, men det gjorde jag också bra. Där upphör också konflikten. Men sen har jag ytterligare ett val att ta ytterligare ett steg upp. Så från att ha varit längst ner, tagit ett steg upp. Och från att vara längst ner och ta ett steg upp. Så kommer det till att du har ju också ett val. Att ta antingen ett steg upp eller att vi blir sams. Men grejen är att när du kommer till slutet av den här trappan. Om vi aldrig stannar på samma trappsteg och kommer till någon jämvikt. Vad kommer hända på sista trappsteget? Vad är det sista vi har kvar? Våld. Det är alltid det sista vi har kvar. Och det är därför. Det är en annan diskussion. Men det är därför min teori är att det kommer aldrig kunna bli ett jämställt samhälle. I och med att vi har en olika styrka män bland kvinnor. Så det sista trappsteget i våld kommer alltid männen att vinna. Men grejen är att det här gäller ju den här staten också. Människor har ställt sig på det nedre trappsteget hela tiden. Under 30 år. Under Allendes tid. Människor börjar ställa sig upp. Människor börjar vilja ha en förändring. Det som hände där, regeringshuset sprängdes. Det kom en militärofficer som blev president i landet. Det vill säga hela folket hamnade på typ 5 trappsteg under. Så att de skulle vara så pass förtryckta att de inte ens skulle våga tänka tanken att börja tassa sig närmare. Där nerifrån har det funnits starka själar som under tiden demokratisk väg har bett om. Ja, men kanske vi ska börja prata om att finansiera, att vi ska ha förstatligade naturresurser så att alla Chiles befolkning ska få ta del av den här summan. Nej. Utan man har hållit de här trappstegen. Det som har hänt nu, under de här 30 åren efter diktaturen, 50 åren efter diktaturen med 30 år sedan det slutade, så har människor börjat ta ett trappsteg upp, ett trappsteg upp, ett trappsteg upp. Och jag tror att innan Estallido Social började, då stod de jämt där, nu räcker det. Nu måste vi börja ha förändring, för annars så kommer vi ta till våld, för det blev det sista trappsteget. Och de tänkte, men fast ni är ju 5 trappsteg ner. De hade inte noterat att människorna hade hoppat upp för de här trappstegen. Och det människorna var tvungna att göra. Okej, okay, då tar vi ett steg till. Och där är sista trappsteget. Där kommer våldet. Det är så det går att inte försvara. Men definitivt legitimera varför de här våldsamma scenerna äger rum. När du tittar på manifestationerna på gatorna. De människorna som står på gatorna. Chilenarna har inga pistoler.
Nej.
Det är ingen polis som har blivit skjuten på öppen gata av en manifestation, av en demonstrant. De har små leksakskulor. Kommer ni ihåg dem när man var små, de små glaskulorna man rullade? Det är folkets vapen. Det är det man försöker skicka på de här personerna. Man har pinnar, man har diverse grejer. That's it. Polisen har vattenkanoner, de har tårgas, de har batonger, de har pistoler. De har sköldar, de har hjälmar, de har skyddsvästar.
Jaja.
Och då säger man, ja fast det måste, man måste ju förstå att det blir ju, polisen måste ju hålla ordning. Det hade inte varit oordning om inte polisen hade varit där.
Nej.
Om folket regeringen hade börjat lyssna på vad 17 hela folket vill, så hade det inte blivit de här scenerna på gatorna. Santiago hade inte brunnit. Den där statyn hade inte blivit förstörd. Förstörd. Ja. Den blev mer förstörd nu när de målade över alltihopa. Men ingenting av det här hade hänt om bara regeringen hade lyssnat från första början. Men folket reste sig. Nej, nu är det fan enough. Och jag har skrivit en artikel på Facebook som handlar om hela situationen här. Och innan dess så lyckades jag hitta en annan artikel av en skribent som heter Marianela Charod. Och hon skrev i tidningen Arbetaren om situationen i Chile. Och det är så här hon skriver. 2/3 av Chiles hushåll tvingas leva på en sammanlagd inkomst som är lägre än motsvarande 8000 kronor i månaden. Notera hushåll, inte personlig lön. Och hälften av landets arbetare tjänar mindre än 3300 kronor i månaden. Detta samtidigt som landets 4500 rikaste familjer i genomsnitt har en månadsinkomst på över 260 000 kronor i månaden. Och för er som inte vet, vilket jag inte förväntar mig att ni gör, men om man kollar på den chilenska valutan, så ungefär hur mycket är 8000 kronor om man skulle typ översätta det till Sverige? Och jag skulle säga att det skulle motsvara typ 16000 kronor i Sverige. Det är ungefär det dubbla. Mm. Och då pratar vi fortfarande inte om en privatlön, utan vi pratar om en familjelön. Mm. Lägenheten vi bor i här tillsammans betalar vi 8000 kronor i månaden för.
Något sånt där.
Mm. Yeah. Mellan 6 och 8 tusen kronor i månaden. Vi bor i ett fint bra område, men ingen av dem vi bor med skulle någonsin haft råd att betala den här lägenheten själv. Bato, han håller på att skriva sin uppsats. Han är utbildad psykolog. Han har ett bra jobb. Likaså Gabi, hon jobbar på PDI och hon är i början kock, men har nu avancerat till att ha en position där hon planerar maten för hela polismyndigheten. Mm. Och alla de här sakerna. Hon har också ett bra jobb. De tjänar bra båda två. Inte en chans att de skulle kunna betala de här 8000 kronorna ensamma per månad. Mm. Som den här lägenheten kostar. Mm. För det är så stor skillnad. Mm. Jag pratade med Mauricio. Din goda vän från när du var liten. Han är utbildad civilingenjör. Har ett bra jobb nere i södra Chile. Han tjänar 12000 kronor i månaden.
Mm.
Det är hans lön som han får ut varje månad. Och det är en bra lön.
Och han har det jobbet långt, långt söderut. Han bor liksom mitt ute i ingenting, mitt i det fria. Men han måste ha, det är där han kan ha sitt jobb och få den lönen. Och alltså det är jäkligt svårt att få jobb. Så ja, yeah. Han har 12 000. Han skattar sig lyckligt lottad. Men för oss är det som att han skulle bo uppe i Kiruna eller någonting. Jäkligt långt bort.
Ja, verkligen. Och då kan jag också informera om att det jobbet han har, om det hade varit i Sverige och Kiruna, så hade han haft 40 000 i månaden ungefär.
Ja, exakt. Bra. Yes.
Och det är så stora skillnader. Och grejen är att så förbaskat billigt är det inte att leva här. Det är inte som att åka till Thailand. För många tänker, ja men vadå, det är ju en annan valuta. När vi går och handlar mat för mig som svensk, för dig som svensk, ja det är billigt när du tittar på. Lax kostar 85 kronor kilot.
Mm.
Men det kostar 120 i Sverige, men du har en trippla lön.
Ja.
Det lönar sig inte att arbeta i det här landet om du inte startar eget, blir väldigt framgångsrikt. Och som ni märker så är det ju typ 4500 familjer som lever på en inkomst som är så oerhört mycket högre än alla människor här. Hälften av Chiles arbetare tjänar mindre än 3300 kronor i månaden. Det är liksom, vad hade ni tänkt skulle hända, kära regering här i Chile? Vad hade ni väntat er? Att det skulle bara fortsätta vara förtryckt i år ut och år in utan att det finns någon form av empati eller medkännande eller medkärlek till någon annan än sig, sitt och sina. Och det som jag också tycker, det här var en grej som slog mig när vi kom upp i Vitacora. Och det här, återigen, jag kanske är naiv. Men jag blev så överraskad i den här rika, fina området. Jag upplevde inte att det fanns en enda chilenare där. Och de är ju chilenare, alla pratar spanska. Men för mig blev det så här mindfuck att se en blond, i mina ögon, typ brittisk tjej, prata chilenska. För jag bara, du är ju inte chilenare. Och där är ju min liksom fördom och där är ju mina svagheter, om man ska säga. Men jag känner ju omedelbart att jag kommer in i Chile när jag åker till La Vega, till marknaden. Mm. Där är det bara chilenare. För det är min idé om vad chilenare är. Men hur kan det komma sig att min idé över vad chilenare är befinner sig på La Vega? Och den andra delen av vad Chile är, de befinner sig uppe i Vitacora, men de ser inte ut som chilen, de har inte svart hår. De är blonda, de är ljusa, de har flera språk och de är internationella personligheter. More or less hela gänget.
Ja, och alla namnen på gatorna, alltså allting är ju som det var i Europa. Liksom, du bor på Mackenzie Street. Du vet, så här, nej, inte alls. Inte förmör. De älskar att prata engelska och spela som de är från någon annanstans. Och efternamnet och allt det där. Och vad du var på semester. För de lever inte i Chile. De lever som det vore. Jag menar, många av dem har det bättre än de har i Sverige. De kan resa runt i hela världen. De har pengar. De är företagare. det är oligarkiskt, det är gamla företag, liksom det är generationer. Det är det som i hela världen, nu så lika så, alla de här JP Morgans och Rockefellers, alla de här, det är gamla oligarker som bara fortsätter sitt styre. Vi alla tror vi bor i någon jävla freedom my ass. Fan, det friaste idag är det kids som gör det, de bara skiter i systemet och bara gör sin egen grej. Och det blir anarkin idag. Vi alla kan sitta och kritisera de millennials hela dagen och de har inte disciplin, de läser inte, de gör inte det andra. De gör något riktigt djupt. De förändrar historien. De bara gör det på sitt sätt. För systemet är så pass bekvämt att de behöver inte ens ta en smäll. Förr i tiden behövde man ta en smäll om man vill ha förändring. De här kidsen, de bara sitter och chattar och skickar dick pics. Men i det så förändrar de världen, för ingen av dem tar det vuxna ansvaret som vi alla förväntar oss. Så det vuxna ansvaret blir att vi tar tag i saker och ting och förändrar världen. Vi visar kidsen varför vi har rynkor och grå hår. Vi förstår, ni vill ha något annat? Okej, okay, thank you. Nu har vi tillåtelse att vara modiga. Nu har vi tillåtelse att skapa en helt annan värld. Vi är vuxna, kidsen vet inte, de har inte levt tillräckligt. De vet inte vad fan de snackar om. Det enda de vet är att de inte tycker om det som är. Och det är helt rätt. Greta Thunberg och company. Så nu för mig, det är vår tur. Det är vår tur.
Sen vill jag också säga bara en liten rätt korrigering där av det när du säger att de har inte behövt ta en smäll. Det har de gjort här i Chile.
Ja, här i Chile.
Här har barnen tagit smällar. Våra generation tog inga smällar.
Och jag vill bara inflyga. Jens, när jag pratar nu, vi som är då i västvärlden.
Ja,
för Chile på det sättet är ju 30 år tillbaka i tiden.
Ja.
Här kan kvinnor få en smäll av sin make. Här kan man slå barnen. Allt det här är fortfarande fullt möjligt här. Så ja, yeah, här måste man fortfarande ta smällarna. Och de gör det, de offrar lemmar, de offrar ögon. De mister, så flera stycken blir totalt blinda. Inte ett öga, två ögon. Och nu har deras liv förändrats för alltid. Why? Polisen sköt av deras ögon för att de protesterar för mig i ett rättvist samhälle. That's what happened.
Ja, bad om ett rättvist samhälle.
Mm.
För det var fredligt.
Mm.
Inte initialt, ja. Då gatorna brann, hus sprängdes. Hus brann. Vi har sett många scener där polishuset vid mellan La Moneda och Plaza Dignidad, så finns det ett polishus som var utsatt för väldigt mycket trakasseri, eller vad man ska uttrycka sig. Men där small det, där brann det. Men den ilskan som människorna har som följd över dels att varenda en som finns i manifestationerna idag har någon, känner någon, vet någon som har blivit torterad och mördad.
Mm.
Från diktaturen. Alla har en historia med en vän, en bekant, en mormor, en moster som har blivit mördad eller torterad. Alla människor sitter med den historien i det här landet.
Mm.
Så tro fan att nu när de reste sig bara nej, nu räcker det.
Mm.
Och samma sak som jag har förklarat tidigare också, och det fick ju du förklara till mig när jag kom hit, för jag hade ju väldigt svårt att legitimera det här med våld.
Mm.
Men där du förklarar, nej jag kan inte heller berättiga det, men jag förstår att man går in och plundrar. Mm. Jag förstår varför det händer. För tydligen berättar du att det är det som händer. Det som händer Black Lives Matter i USA också nu. Det första är de riktigaste, de mest utsatta, de fattigaste.
Mm.
De tar sitt tillfälle i akt. Det behöver man inte legitimera. Mm. Men man måste kanske fundera, varför händer det här?
Det är gamla sociologiska teorier om anomi. Vi har olika sätt att hantera samhället. Och när det är som värst så har vi har våra ritualistiska sätt, där vi har vår religion, vi har våra familjer, vi har våra fotbollslag, vi har våra nationaldagar. Vi har grejer som alltid repeat och du kan leva för de stunderna. Annars har du våld inåtvänt, så du blir deprimerad, begår självmord, hungerstrejkar, den typ av saker. Eller så agerar du ut, och det är väldigt vanligt, det är totalt väntat. Så varje gång folk reagerar så här, usch då, vad håller de på med nu, det här ser inte alls bra ut. Jag bara tänker, fan ni fattar inte, det här är, this is human nature. Och det jag menar, vi behöver lite anarki. Anarki är naturligt, revolution är naturligt, undvikligt, extremt viktigt, vi behöver det. Maktskifte, paradigmskifte, om inte vi gör det så kommer biologin att göra det själv. De yngre generationerna kommer bara, vi ser saker helt annorlunda vad ni gör och vi kommer inte följa er. Jag menar, och det blir, du vet, det är intressant, för jag menar, du insåg ju nu hur pass nonsens en högerpolitik kan bli i extrem form. Vilket man inte kanske hade tänkt i Sverige, det är ganska långt ifrån Sverige. Sverige är ju ganska mer vänster och man kanske mer hävdar åt, kan vi inte bara vara lite mer realistiska, jag vet inte vad man vill säga. Och det som händer i Sverige nu är att folk börjar inse vad extrem vänsterpolitik kan vara. Lika mycket nonsens där. Det blir som en fascistisk grej. Och till slut är det högern som proklamerar för för rättvisa för individen och att du kan tala ut och prata och vad heter det, yttrandefrihet. Så kablarna har skiftats. Så om det här var ju 60-talet, jag menar, diskursen har omvänt. Högern idag pratar om det som hippisarna snackade om på 60-talet. Och vänstern börjar låta som fascister. Så det är dags för människan att inte gå varken vänster eller höger utan framåt. Och vi släpper hela det här jävla vänster-höger-konceptet. Vi bara släpper det. Låt det dö i en eld. Det borde ha dött för typ 20 år sedan, men here we are. Och vi bara följer kidsen, för de ser världen på ett helt annat sätt. De skiter i vilket. De är så mycket mer liberala än vi är. På många sätt. Och samtidigt så är de väldigt duktiga på teknologi och fixa pengar. Så de har skills som vi inte... De är på en annan nivå helt enkelt. Alla ungdomar som föddes med internet i fickan är på en helt annan nivå. Vi måste följa lite vad de, åtminstone vad de inte vill. Och sen kan vi se vart vi kan leda det. Men alltså, tiderna förändras. Och alla de här grejerna, militära institutioner, vapen. Det där måste också byggas ner. Fundamentalistisk religion och militära institutioner. Please, enough. Grön energi. Och de tunga samtalen, börja prata med människor som jag sa innan, med religionen. Alltså, religion har sin plats. Vetenskap och religion hör samman. Men vi måste vara humanister. Vi kan inte liksom, på grund av vad du tycker och tror, kan du liksom inte brättfärdiga och gå och mörda en människa. Det där är lika som en nazist eller rasist eller vad som helst. Jag är kvittad hur helig du tror du är. I vår värld, den materiella världen där vi alla rör oss, den spirituella världen må vara större, må vara djupare, men vi rör oss här. Det här är vår lekplats med de här reglerna. Fysikens lagar, sociologi, psykologi. Vi rör oss här. Det är det här jag kan ta på. Och i den här världen så kan inte du hävda om din profet och sen mörda någon. Bara för att någon hävdar din bibel. Eller, och du vet, och jag snackar varenda religion här. Speciellt de mer etablerade. Inga mer pedofiler, systematiska pedofiler som bara våldtar massa barn överallt. All that shit måste dö. Bort. Enough.
Ja, nej, men jag tänkte på det. Jag fick en väldigt intressant kommentar här. Det kom en fråga över hur chilenarna väljer sina representanter till parlamentet. Vad är det för politiker som styr? För det är väl ett demokratiskt samhälle i landet och inte någon diktatur. Jag kunde för lite, så jag tackade vänligt och sa att jag ska prata med mina rumskamrater. Men sen var det en annan vänlig person som svarade här. Jag tänker läsa upp hans kommentar. Jag skulle säga att det är tudelat. På pappret är det en demokrati. Dock om jag minns rätt så var valdeltagandet cirka 40% och Piñera vann med 60%. Så drygt 14% röstade på presidenten. Uppenbarligen finns ett stort politikerförakt och trötthet, och det är inte konstigt. Sedan diktaturen har inga regeringar oavsett färg gjort någon signifikant förändring, utan det har skyddat oasen. Oasen var min liknelse till alla människor som lever, de rika, och man har byggt murar runt den här oasen till alla människor. Och så fortsätter han så här. För mig slutade Chile vara en demokrati när polisen fick fria händer att döda, tortera och skada fredliga demonstranter som vill ha ett värdigt liv. Men varför röstar man inte på något annat parti? Det är väldigt annorlunda i Sverige jämfört med Chile. Underskatta inte effekten av århundraden av förtryck från kolonialtiden och framförallt och framåt av alla utanför oasen när man velat ha förändring. I nuläget är i stort sett alla etablerade partier eller deras toppar inne i oasen och har inget intresse av någon förändring, vilket gör det extremt svårt. Senaste gången förändringar påbörjades politiskt så ville inte de i oasen vara med, och då gäller inte demokrati längre, utan då mobiliseras militären och genomför en statskupp med efterföljande diktatur. Med andra ord dödande och förföljelse av oliktänkande. Så man ska ha klart för sig att det som gått ut för att demonstrera sedan oktober 2019 för ett annat Chile gör det med livet som insats. Har inget annat än största respekt för dem som vågar ta sig ut och göra sina röster hörda. Det här är en så fantastiskt bra sammanfattning av allt det här. Och det är det här man också måste börja inse när man ser de här våldsamma scenerna på Instagram. Som ni kommer i Chile saker vår att titta på. För ni kommer se, ni kommer uppleva att det finns demonstranter. Bara, men fan, det är klart att polisen måste gå in. Tänk en extra gång. Lyssna på det vi har sagt. Och se det utifrån ett annat perspektiv. Det fanns inget annat val. Och när man säger, ja men vadå? Om det bara var 40% valdeltagande, då man kan väl börja den demokratiska vägen. Ja, men grejen är att de senaste valen har skett mer eller mindre under vardagar, om jag kommer ihåg det här rätt. Vilket har gjort det möjligt, omöjligt för väldigt många människor att gå och rösta. Om du har ditt eget företag, har din egen butik. Du måste avsätta en tid för att gå och rösta. Det är jättefå människor som har det privilegiet och möjligheten att kunna göra det. För de måste sätta mat på bordet till sina barn. Därför går det inte att rösta. Nu till den 25 eller 26 oktober, det nya valet är. Det är faktiskt på en helg. Och jag pratade med Jenny och man har fått tillstånd att lämna jobb och lämna alla åtaganden för att gå och rösta. Men problemet är de människorna som har sina egna verksamheter, vilket är majoriteten av de fattiga här i landet. De fattigaste har sina egna, de går och säljer saker på gatorna. De kan inte råd att gå och rösta. De måste fortsätta sälja de här sakerna. Det är därför en av anledningarna tror jag att valdeltagandet är så lågt. Det andra är, det spelar ingen roll vad 17 vi röstar på. För det blir ingen skillnad. För de valen vi har i regeringen är köpta av samma personer. Det är samma skit i korruption. Och det är därför jag börjar inse det du pratade om häromdagen. När vi spelade in en annan podcast. När du sa att ja, men en av de här vänstersnubbarna som är i regeringen nu som du ändå uppskattar. Han har blivit hälld kola över.
Ja.
Och jag blev ju jätteupprörd över det där. Och tänkte bara, men det där är inte rätt väg att gå. Och jag tror fortfarande inte att jag tycker det. Men jag kan förstå dig. Jag fattar nu liksom att ja, fast alla de här nissarna sitter ju under samma tak. Och skakar varandras händer. Och helt plötsligt, fantastiska löner. Chile är väl ett av de länderna som har högst politikerlöner i världen. Är det inte något sånt där? Det är liksom helt hysteriska summor de här politikerna får. Och jag står upp för och jag tycker att det är bra att politiker har höga löner. Inom en rimlig gräns. För att det är landets ledande personligheter. Och nu får du tänka på att jag ser ur en svensk kontext. Man utsätter sig för väldigt stora risker. Man blir en offentlig person. Jag tycker inte att det är fel att politiker har höga löner. Men jag tycker inte att de här politikerna ska ha... Vad var det? Det är 30 gånger mer än normallönen.
Ja, alltså där, de kan köra 8-9 miljoner. Alltså det är ju... ja, som, vad är det? 150 000 och sånt där.
150 000
kronor.
Per månad?
Ja, jag blir så, ja.
Ja, well. Som ni ser. Så det som vi berättade innan. Hälften av Chiles befolkning, 3 300 kronor i månaden. Politiker, 150 000 kronor i månaden.
Jag tror jag kanske avrundar uppåt, men jag är säker på att någon av dem jag tjänar. Låt oss säga minst 100 000. Quanto gana un politico? Quanto gana un de lo que ganan bien.
Pueden llegar de 5 millones a 10 millones.
10 millones. Som 120 då, 120 000.
120 000 för en politiker, 3 300 för hälften av Chiles arbetande befolkning. Och jag vill ändå hävda, det är lätt att gå in i den här snurran. Jag tycker att det är bra med höga politikerlöner. Jag förstår också att alla människor inte kan tjäna lika. Men det kan inte vara såna här klyftor. Och framförallt kan det inte vara en majoritetsandel av befolkningen som tjänar så lite pengar. Alltså 2/3 tjänar 8000 kronor per hushåll. Hälften tjänar 3 300 kronor. Det är så enorma mängder människor som tjänar så lite pengar. Och sen har man de här gigantiska topparna. Med så mycket pengar som lever i en helt annan värld. De lever inte i Chile. De lever liksom i Hollywood som har blivit placerad i Chile. Alla pratar bevisligen engelska. Det är engelska vägar. Man har sin lilla bubbla. Hälsoministern här efter corona gick ut med, oj, ja, jag visste nog inte att det chilenska folket var så fattigt. För han hade ju etablerat en plan som var utifrån ett i-land.
Ja.
Chile är inget i-land. Det är väldigt många människor som svälter, som är fattiga, som har det riktigt, riktigt risigt här. Och det går inte att komma med någon jämförelse mellan att, ja, men vadå, resten av Sydamerikas länder har ju det ännu sämre. Ja, det har de. Men det är ungefär som att hela tiden legitimera att någon annan, om man pratar om kvinnorättens sak, då måste vi få prata om det. Då kan vi inte hela tiden, ja, fast männen har det också jobbigt. Vi måste prata om saker i dess egna kategori. Chile har fantastiska möjligheter till att bli ett bra land. De har litium, de finns koppar, det finns exportvaror i form av avokado, mango. Avokadon hade med nöje fått reduceras ungefär till maxad gräns med tanke på hur otroligt dåligt det är för miljön och för alla människor som bor här. Men hur som helst, det är stora exportvaror. Turismen lika så. Det är ett land med typ 400 mil kust.
Yeah.
Det finns enorma möjligheter för både turism, fisknäring, vattenenergi. De har jättemycket naturresurser i det här landet. Men allting sitter i privata fickor. Och alla pengar sätts i privata banker utomlands för att de ska slippa betala de här 10% i skatt. Mm. Som det innebär att vara en sån framgångsrik företagsledare som de här personerna är. Gruvan. Jenny berättade en person som äger liksom den här stora koppargruvan.
Ja,
en.
Det är typ ett par efternamn som äger alltihop.
Ja, nej men hon berättar ju nu att om det är här utanför. Men just det här att det finns privatpersoner som bara... Och jag ska villigt erkänna att jag har lite för dålig koll på hur det ser ut i Sverige. Jag vet inte längre hur... Och där måste jag säga, där har min politiska åskådning också ändrats. Att jag har ju som sagt stått ganska mycket liberal höger tidigare. Alltså liberal center, medborgerlig samling. Alltså åt det här hållet som har ett mer öppet tänkande. Men jag måste vara beredd och bara, jag får nog ta ett litet steg åt sidan och titta på det här med andra ögon. För... Det var ju som någon kommenterade, ja men vänta bara, regeringen i Sverige kommer snart försöka privatisera vattnet också. Ja, det är möjligt. Om de idéerna finns, rösta aldrig ja för det där. För det är så jäkla galenskap att du ska betala för att dricka vatten. Jag vet att det finns länder runt om i världen som inte har något vatten alls. Jag vet att det finns människor som törstar ihjäl. Men det är inte ett samhälle som vi förespråkar. Det är inte ett samhälle vi vill ha. Vi vill ha rättigheter för människor, vi vill ha möjligheter för människor, vi vill ha värdighet till människor. Men det finns fasen inte i det här landet idag för människor som bor några kilometer utanför stadskärnan. Var är värdigheten?
Ja, man måste liksom hjärntvätta chilenarna, för de är så jäkla nedtryckta under så många års tid. Det är Stockholmskomplex, alltså de är ju nästan... De har svårt att föreställa sig något annat. När du bor i fattigdom, i den där reella fattigdomen, right? När livet är riktigt hårt. Att allting blir en kamp. Att köpa bröd. Du vet, du har kanske 5000 kvar av pesos på kontot. Och du måste säga till din hustru, vi går och köper lite godis som vi kan sälja på gatan. Så vi kan förvandla de här 5000 till 10000. Och så kan vi äta macka ikväll. Liksom, och,
10000 pesos motsvarar ungefär 120 kronor.
Ja, yeah, och... Och medan det är en pandemi och osäkerheter och militärer på gatorna och folk som har blivit skjutna och allt det här är en skugga av en militärdiktatur. Som, du vet, vi nämnde mycket diktaturen. Framtiden är att vi kan bara klippa det här och släppa det. Det är därför vi vill ha en ny konstitution. Den nämnde skriven under Pinochet med han och sina ministrar och generaler under mellan fyra väggar. Så vi vill ändra konstitutionen. Och då, därefter kan vi klippa det här med diktaturen. Men tills dess så är vi fortfarande i stor skugga av det där. Du vet, man känner det. Och chilenarna känner det. Och samtidigt, eftersom att samhället var liksom gått lite nedåt spiral. Och de byggde en massa skyskrapor. Men folket har bara blivit fattigare och fattigare. Mer ignoranta, mer sjuka. Du vet, sjuka. Många psykopatologiska grejer. Man ser folk på gatan här som man aldrig skulle se i Sverige. För i Sverige skulle man ta in dem på en institution och åtminstone ge dem lite mat och låta dem återhämta sig. Här kan du se dem på gatan snacka och craziness, typ halvnaken zombiekvinna som snackar om att hon har spindlar i magen och i huvudet och hon vet inte vad hon ska ta sig till och man bara, oh shit, hon kommer inte överleva dagen. Man ser sådana saker och chilenare, de har vana över det här att de bara trycker ner sig själva, vad de tror, men Chile, vi är monkeys, vi kan inte, det här är skit, allting är skit, människan, du vet, chilenare, speciellt alla unga, yngre chilenare, alla vill bara sticka härifrån, de var trötta på det här landet, det fanns ingen fördel alls med att vara chilenare, du föds som chilenare och du är fördömd, du vet, för det är inte heller jättefattigt. Du ser ju vad som är möjligt. Du ser skyskraporna. Du hör om alla chilenare som reser ut och ser världen. Medan du måste kämpa som fan för att kunna äta en jävla friterad soppa i pia. Och det är din lunch. Liksom bara lite deg. Så man måste liksom lyfta upp chilenarna. Och få dem att tro att de kan bli så mycket mer. De är så mycket mer. De kan vara lika där med Sverige. Sverige med Chile, Chile med USA. Alla tillsammans. Det är en ny standard och värdighet. Och vi har det. Vi har teknologin. Vi har det know-how. Vi behöver bara sluta anta att förr eller senare ska det bli krig. Vi måste få bort den där idén i huvudet. Och många länder måste snacka med varandra. Vi måste börja snacka med ryssarna, med kineserna. Vi måste börja snacka med varandra. Allting som har att göra med förra seklet. Och kalla kriget. Och alla ismer och postmodernisterna. Klipp allt det där. Feministerna också. Come on, change the speech. Den är bra mycket mer komplex än pronouns och grejer. Kvinnan, yes. Rättigheterna. Men det är inte de enda offren i världen. Det kvittar vilket kön du har. Det finns många offer i världen. Det finns barn. Låt oss ta hand om barnen först. Vad säger som det? Innan vi tar hand om de vuxna.
Jag måste ändå säga att jag tycker det är rätt häftigt att höra dig prata på det här sättet. För den här retoriken hade du inte riktigt när jag kom hit.
Nej.
Och därför jag kör, utveckla, vad tänker du?
Låt mig börja från början. Jag är uppväxt vänster, jag har en horror story, så jag har alltid förstått vår moralkompass var väldigt klart. Vi hade blivit torterade och mördade för vi ville stå för rättvisa och jämställdhet. Det var liksom den idén och folk dog. Och sen med den idén har jag alltid växt upp med att vi måste skydda kvinnan. Jag har alltid varit feminist, pro-gay, pro allt det här LGBT.
Och är det fortfarande?
Absolut! Och Black Lives Matter för mig var fantastiskt. Jag har bara längtat efter en sån här sak. Att folk skulle se svart på vitt och inse hur pass korrumperat systemet är. För just de mer mörkhyade människorna i USA. Men egentligen i världen, jag menar så länge man har en hel kontinent, Afrika, som man bara kan bortkasta som vi har allting och sen har vi det absolut fattigaste som är Afrika för de är svarta. Så länge man har sådana, så länge den logiken finns i världen kommer jag alltid stå på den här sidan. Så för mig, allt som har hänt i världen de senaste åren är bara en fröjd. Men jag hade massa människor som kom eventuellt och började prata om, alltså feministerna började gå lite crazy och det andra och det. Och jag skyddar alltid tills jag började inse, för jag började höra det från massa olika håll och från bra källor, inte bara Sverige utan USA och andra platser, att det börjar låta som en nästan fascistisk diskurs av att är du inte med oss så är du emot oss och du får hålla käften och du är det här och du är det andra och jag är kränkt för du säger det andra och därför det, och du vet, och allt det här från ett väldigt bekvämt i-landsperspektiv, du vet. Det blir bara befängt. Alltså, du kan liksom inte snacka om orättvisorna i samhället och sen gå och ta en champagne i din bästa klänning eller fucking whatever. Det blir bara så skevt alltihop. Bara, vet ni vad riktigt misär ser ut om? Riktigt orättvisa. Och det som också gör mig riktigt förbannad, det är kanske en historielektion för hela världen. De fattigaste människorna i världen är de som minst klagar och är de värdigaste människorna. De kommer aldrig, de skulle inte ens föreställa sig något sånt där. För hela deras existens är så pass komplicerad av fattigdom och våld och krig. Vem fan har tid att yttra någonting om? Nej, jag vill att du ska kalla mig så här och dina rättigheter är så här. Det blir bara så här, det blir så skevt. Så jag börjar inse det att så min del nu som vänsterperson är att väcka upp och se till att mina vänsterpersoner håller sig i en viss led och att det finns en viss logik. Inte, nonsens får inte ta över, för det är bara barnsligt. Och lat, det är lat, fegt och barnsligt. Samma som högersidan, fan ta hand om era, för de har tagit över för mycket. Om inte högersidan har hand om sina högerextremer så har vi nationalism och så har man rasism och så har man multibiljonärer som bara leker runt. Även om de skiter i vänster och höger. De hoppar från sida till sida. Vi är bara spelpjäser i ett större spel. Så. What I'm saying is. Verkligheten är bra mycket tuffare än en akademisk retorik. Jag har jobbat lång tid. Med de hårt utsatta människor. Kvinnor som har prostituerade. Våldtagna systematiskt av sin farfar. Liksom, drogmissbruk. Till slut begår de självmord för de pallar inte andas ett till andetag i sitt liv. Alltså, förstår vad jag menar? Och ingen av dem skulle någonsin komma med någon jävla diskurs där, alltså, först och främst måste du ha ett visst vokabulär för att ens börja argumentera med någon som kommer med de sociologiska, du vet, så här. Förstår
akademin,
så? Ja, akademin. Det finns en fetish med akademin. Världen är mer divers. Det finns flera sätt att nå till toppen. Och att hävda att du är kränkt och det ena och det andra, det är inget argument längre. Det är dött. Get over it. Alltså, du vet, det finns visdom överallt. Du kan inte ställa dig på en sida och tro att du har all sanning. Då har du direkt fel. Det är bara så det är. I'm sorry. Människan är bra mycket mer djupare än så. Livet är djupare än så. Historien, tiderna är mer komplexa än så. Så, wake the fuck up. Let's do the thing. Låt oss skita i vänster, höger, feminist, icke-feminist, black or white, it doesn't matter. Michael Jackson sjöng om det på 90-talet. It doesn't matter. Vi alla har samma sak. Vi måste pusha mänskligheten framåt, hävda för rättvisa, humanitet, vetenskap, läka planeten och människan och djuren. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Darling?
Nej, men jag tänker så himla mycket på det här. Vi var på en fantastisk konsert för x antal månader sedan innan karantänen bröt ut. Och så fanns det ett tillfälle när vi lyssnade på Rodrigo Gallardo tillsammans med hans band. Helt fantastisk musik. Och jag hade gåshud ner till tåspetsarna. Man kunde känna åldern i musiken. Man kunde känna storheten i den här musiken. Och jag och du är ju helt övertygade om att Rodrigo Gallardo kommer bli världskänd. Det är så jäkla häftig musik. Och när jag står där på dansgolvet. Alla här, väldigt många vet vem Rodrigo Gallardo är.
Mm.
Right, han är känd.
Ja, absolut.
Ja, jag ljuger inte då.
Nej, han är stor i Mexiko. Du vet, ingen är profet i sin eget land. I Mexiko är han jättestor.
Ja, och när vi står där så säger Mario, ja, det är ju inte Arvingarna precis, men det kanske funkar ändå. Och du vet, jag kände mig så här. Tänker att när man får, typ får spasmer och bara, det här är så långt ifrån de här två verkligheterna. Tänk dig att du och jag kommer från ett land där musiken är leende guldbruna ögon har jag förälskat mig i. Inget fel med den musiken överhuvudtaget. Men om du har ett samhälle som tillåter att sån där musik kommer fram och blir så stor som den ändå är, då har man det ganska bra.
Ja.
Musiken här. Det finns en låt som är skriven av, jag tänker inte ge mig på att försöka uttala det här.
Gila Bayun.
Som heter El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Och den här texten, jag tänker översätta den till svenska. Den börjar, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Vilket betyder, det förenade folket kommer aldrig att besegras. Det förenade folket kommer aldrig att besegras. Stå upp, sjung. Att vi ska lyckas. Avancera sedan. Enhetens flaggor. Och du kommer. Marschera tillsammans med mig. Och så kommer du att se. Din låt och din flagga kommer att blomstra. Ljuset av en röd gryning. Tillkänna ge nu. Livet framöver. Stå upp. Slåss. Folket kommer att segra. Det kommer bli bättre. Livet framöver. Att erövra vår lycka. Och i en skam, tusen stridsröster kommer att stiga. Det kommer att säga frihetens sång, avgörande. Hemlandet kommer att vinna. Och nu staden, det stiger i kampen med en jättes röst. De skriker framåt. Det förenade folket kommer aldrig att besegras. Det förenade folket kommer aldrig att besegras. Hemlandet är smides enhet. Från norr till söder, vi kommer att mobilisera. Från salar, förbränning och mineral till södra skogen, förenade kamp och arbete. Hemlandet kommer att täcka hans steg redan. Visar framtiden, stå upp och sjung, folket kommer att segra. Miljoner redan, det inför sanningen, gjorde av stål. Brinnande bataljon, dina händer går att få rättvisa och förnuft. Kvinna med eld och med mod, du är redan här. Tillsammans med arbetaren och nu staden. Det stiger i kampen med en jättes röst. Skriker framåt. Det förenade folket kommer aldrig att besegras. Det förenade folket kommer aldrig att besegras. Här har ni Intilimanis version av El Pueblo Unido Jamás Será Vencido.
Så vi säger adjö efter det här. Så adjö.
Och tack.
Love you babe.
I love you babe. Thank you.
a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer en la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. Thank you.